Hej alla kära lyssnare och välkomna till Seghopp, avsnitt 11. En podcast där vi pratar om tv-spel. Just nu lyssnar du på Viktor,
Liljon
och Storjon.
Hur är det här med tv-spel som jag precis sa nu? Säger ni samma sak?
TV-spel?
Ja, men vissa säger videospel ibland.
Videospel är för mig ett uttryck som är dött. Alltså ingen säger videospel.
Nej, däremot har jag börjat höra väldigt många mammor ute på stan som säger dataspel.
Ja, men det kan man ändå förstå på något sätt, att man kan spela det på datorn. Men...
jo, fast ett paddaspel eller ett iPad-spel är inget dataspel.
Det innehåller ju data, så jag vet inte.
För mig till exempel, videospel var till exempel när man hyrde en Nintendo 8-bit, så hyrde man som en moviebox.
Just det. Ja.
Alltså videobox på 80-talet.
Men kan ni senast minnas den gången ni kom hem och tryckte in en kassett eller en CD-skiva i era gamla VHS och började spela, eller?
Absolut inte.
Nej, inte riktigt. Nej,
jag har aldrig fattat den här termen videospel.
Det är, nej, men det är
direktöversättning från USA.
Videogames. Oh. Såklart. TV-spel tycker jag man ska säga på svenska i alla fall.
Absolut.
För det är spel som du spelar på tvn.
Och på tal om det där som du sa, att det innehåller data, att det är dataspel. Ja. Det kan man väl säga, men i så fall, om det är dator man menar, så blir det datorspel.
Jo.
För att vara korrekt.
Absolut. Ja. Mm. Men här säger vi tv-spel, eller hur grabbar?
Ja, vi pratar tv-spel. Vi håller oss till tv-spel.
Härligt. Jo, men som vanligt så brukar man vilja dra igång podcasten i dur. Men det känns som att det är lite mollstämning här inne idag.
Det är lite sur stämning.
Ja.
Lite ledsam stämning.
Det har hänt en liten grej här med Kojima Productions. Liljon, vad är det som har hänt?
Ja, det började med att plötsligt så hade Konami gått in och plockat bort alla Hideo Kojima game-loggor på alla spelen.
Mm.
Och även på femman nu också, på hemsidan. Och folk undrade vad fan som händer.
Och
det verkade först som att efter ryktena om att det var något internt bråk
sen på Konami.
Vi är på Konami, mellan Kojima Productions och Konami. Och de gick också ut med att Kojima ska lämna Konami, verkar det som.
Han ska inte vara med i ledningen längre.
Precis, men att han fortfarande kommer ha med ett finger i spelet liksom, för further Metal Gear Productions.
Ja.
Vilket är lite konstigt.
Ja, det är jättemärkligt. Alltså, de har inte gått ut och sagt jättemycket om det här än. Det är lite tråkigt tycker jag att det har varit så tyst. Det de har sagt är som sagt att när Metal Gear Solid 5 är klart, då kommer Kojima lämna Konami.
Precis.
De har inte sagt varför.
Nej, och det är många som säger att de har gjort en omstrukturering i företaget liksom.
Ja.
Som man har kollat så går deras ekonomi också käpprätt åt helvete.
Ja.
Så att det måste ju ligga någonting där med att de försöker göra någon räddning, eller jag vet inte vad de gör. Men Kojima är i alla fall typ kontraktsanställd nu, verkar som också.
Jo, med det, tills femman är klar.
Precis.
Till december såg jag till och med att skriva.
Ja, exakt.
Och redan dagen efter det här ryktet så gick även Konami ut med att de söker folk för utvecklingen av nästa Metal Gear-spel.
Ja, alltså,
vilket är fucking sad. Alltså.
Storjon, hur känner du för det här? Alltså?
Ja, jag är ledsen. Hjärtat är ju Kojima.
Ja, alltså, ja. Hur kan Metal Gear-serien fortsätta utan Kojima?
Alltså,
är ju
utan
frågan.
Hans skruvade sinne. Alltså, det finns ingen spelskapare på jorden som Kojima.
Ja.
Den här balansen mellan humor, action, smyga och jag har svårt att se någon ta över det rodret.
Alltså,
om det inte skulle vara hans eget team.
Mm.
Det är en sak, om han har haft sitt tajta team, att Yoshi Shinkawa som gjorde artwork till exempel, att han skulle vara kvar.
Ja.
Om hela grundteamet är kvar.
Ja.
Jag tror att de har lärt sig tillräckligt mycket under honom under alla de här åren.
Ja.
Så de skulle kunna föra det vidare. Men i och med att de också drar.
Precis, alla som jobbar på Kojima Productions är, som Liljon sa, kontraktanställda nu. Och så fort femman är klart så då vet vi inte vad som händer med dem.
Nej, och alla frågar sig också då, vad fan händer med Silent Hills nu liksom?
Ja,
precis. Det är också en rejäl tankeställare.
Det är jättemärkligt.
Alltså, jag sitter mest rädd nu för att Konami ska liksom försöka fortsätta Metal Gear-serien själva utan Hideo Kojima.
Ja.
Och göra någon jävla Call of Duty-soppa av hela grejen liksom.
Risken finns ju, men jag tror inte det heller faktiskt.
Ja. Jag tror verkligen inte de kommer göra massproducering, för de lyssnar ju ändå på fansen. Så fansen gillar ju att det kommer kvalitetsspel, men det jag är nervös för är att de lägger fokus på fel saker, för jag menar det är en sak som Kojima gjorde som Steve Jobs även gör. Det är ju det här att han vet ju vad vi vill ha utan att vi själva vet det på något sätt.
Precis.
Alltså vi tänker liksom, jag minns, du och jag, Viktor, har gått många promenader inför varje nytt Metal Gear-spel och gissat vad kommer hända? Vi tror det här händer. Det här är helt logiskt att det här händer.
Ja, och vi har aldrig haft rätt, va?
Vi har aldrig haft rätt. Han går emot en enda alla grej. Idéer, alla förväntningar. Mm. Och så knäcker han dem med sin egen liksom, röst.
Mm. Det som är lite intressant dock är att det verkar ju som, om man kollar på hur Hideo mår, så verkar det som att det enda han har fått göra under Konami är just Metal Gear. Ja. Och det känns som att han är nog ganska klar med den här serien. Han har hållit på med den här nu i många, många, många år. Mm. Och han ser väl också hur spelutvecklingen förändras, liksom hur stora spel blir, alltså vilken riktning det börjar gå. Jag tror att han är jävligt sugen på att göra något annat.
Ja, alltså han har ju sagt sen Metal Gear Solid 3, tror jag, att det här blir mitt sista Metal Gear inför varje nytt spel som kommer.
Precis.
Ja. Så han har hållit på sig i ganska många år nu. Så det verkar som att han var sugen på att göra någonting annat. Samtidigt så ser Phantom Pain så otroligt ambitiöst ut. Mm. Och det är väl den enda ljusglimten, att Phantom Pain är ju spelet som kommer sluta med liksom cirkeln i Metal Gear-sagan.
Knyta ihop
så det är ju tur att Kojima hinner göra det innan han åtminstone lämnar över serien till de som ska fortsätta med den i framtiden.
Ja, och det har han ju faktiskt också sagt. Det är ju en av de få grejerna han har uttalat sig om, är att han har 100% jobbar med Phantom Pain. Och att han kommer göra klart det så bra han bara kan för fansen.
Men han ville också lämna över, alltså Metal Gear, till den nya generationens utvecklare också, har han ju sagt. Fast det skulle ändå vara skönt på något sätt att få något statement av honom, för han håller ju käften.
Han har varit väldigt tyst.
Och det är det som är lite, vissa tror att det är någon hoax och vissa fattar inte vad som händer, och vissa tror att han är lack. Så att det är lite svårt att tyda vad som händer.
Ja, just att de inte har sagt någonting om anledningen bakom tyder ju på att det är något smutsigt bråk eller någonting.
Det känns ju lite som
maktkamp, tror jag.
Ja, någon form av maktkamp, exakt. Så ja, nej, men det är trist.
Det är märkligt, och men, folk är ju ledsna liksom.
Ja, vi får hoppas att Silent Hills som sagt överlever det här utan Hideo Kojima då. Och får se ifall Guillermo del Toro lyckas lägga sin hand på det här och ändå får att bli bra på något sätt. Jag vet inte.
Sen är det ju inte heller 100% garanterat att det är över. Alltså det är bara att vi inte vet någonting nu.
Nej.
Även om Konami liksom, eller om han lämnar Konami, så kanske han fortfarande är med och utvecklar spelet.
Ja. Han kanske blir kontrakterad igen.
Ja, han kanske gör det helt själv. Vem fan vet. Bara
alltså det är ju väldigt spännande att se vad Hideo Kojima, ifall han startar en ny produktionsbolag nu.
Jag tänkte ju få se hans nya visioner och liksom komma bort från allt Metal Gear. Snubben är ju ett fucking geni. Och jag är övertygad om att Silent Hills, om det nu blir av, att det blir hur bra som helst. Och får han dessutom börja jobba på helt nya spelserier och kanske, vem vet vad som kan hända liksom.
Det är ju helt
så, det här kan ju vara en ny start, men för oss Metal Gear fans så gör det ju ont i hjärtat på något sätt.
Ja, det är ju sådär liksom, Metal Gear är dött, länge lever Metal Gear ungefär.
Ja, lite som den här bilden du lade ut på Victor. Ja. The day Metal Gear died.
Ja, liksom. Precis. Ja, det är klart att själen i Metal Gear kommer ju dö i och med att Kojima lämnar, såklart. Men det är inte bara Konami som har haft omstruktureringar. Nintendo har ju sagt nu att de ska gå in och göra mobilspel.
Ja, det är...
Sa inte vi det i något avsnitt? Bara, snart går väl de ut och gör mobilspel? Jag har för mig det.
Alltså, det känns som ett logiskt steg för Nintendo i och med att de har ganska mycket av den bärbara spelmarknaden också.
Jo,
och
precis.
Nu även kunna släppa på folks mobiler. Liksom.
Ja.
De skulle bli samarbetspartner med, vad heter de? DENA, va?
Ja, exakt. Som är någon japansk mobiljätte tydligen.
Okay.
Som ska spela tillsammans.
Kommer spelen ut på App Store och på
jag vet
Google
inte
på
riktigt.
Alla ska det väl vara?
Ja, jag antar det liksom. Mm. Men undrar, ja, jag vet inte hur det kommer
det
kännas.
Fan, blir det att spela Super Mario med touch på en iPhone? Fan,
det kommer kännas konstigt.
Jättekonstigt. Men det är också naturligt, för de är väldigt bakåtsträvande och instängda. Så jag tycker det här är bra att de öppnat portarna.
Ja, ja, verkligen.
Kanske att de kommer bli liksom, alltså de kommer bli inspirerade av att göra mer annorlunda spel.
Ja. Och i samma veva så utannonserar de även att de håller på att jobba med sin nästa konsol. NX som den heter.
NX.
Som jag antar att står för Next.
Och de har inte sagt ifall det är en stationär eller bärbar.
Nej. Det är frågan om det blir en Steve Jobs av den. Eller om det blir något bra.
Vad menar du med
det? Vad syftar du på då?
Nej, alltså när Steve Jobs fick kicken från Apple så startade han ett nytt datorföretag som hette Next.
Mm-hmm.
När de skulle göra nya datorer, och det gick inte så jättebra.
Ja.
Så gör de mest kraftfulla på marknaden. Och det gick inte så bra. Sen kom han tillbaka till Apple och resten är historia.
Ja. Alltså, jag antar att Nintendos nya kommer bli någon form av virtual reality-grej. Eller?
Som vi skämtade om, att sätta 3D framför ögonen och två Wiimotes på huvudet.
De släpper någon grej som man kan tejpa fast två Wiimotes på huvudet och hänga fast 3D framför ögonen. Liksom.
Personligen, om jag skulle få komma in på vd-rummet i Nintendo och styra upp det där stället, så skulle jag faktiskt bara göra en bra spelkonsol, samla alla virtual console-spel som någonsin har släppts. För det funkar ju inte nu på Wii U. De har ju med hälften av vad som fanns på Wii till exempel. Och bara få med allt sånt och allt man har köpt tidigare följer med.
Så man får som inte är låst till en konsol, som är låst till ett konto.
Nej, precis, alltså släpp lös tyglarna och ta allt det gamla som alla älskar med Nintendo. Och sen då satsa på nya bra spel med nya, alltså vinklar på allt. Nytt Zelda, nya Mario, alltså liksom bara helt nya ögon.
Ja, anställa nya studios och bara göra helt nya IP:n liksom.
Och en kraftfull konsol också.
Precis. En kraftfull next gen konsol, gärna första 4K-konsolen. Och dessutom, icke att förglömma, göra ett ordentligt online-system, en ordentlig online-store där du kan fatta vad du håller på med.
Ja, det är där de inte verkar ha så bra koll. Liksom.
Nej, och liksom fixa ett Nintendo Live eller vad som helst.
Gå på studiebesök på Xbox Live och PlayStation Network.
Ja.
Ja, exakt.
Man kan se Miyamoto komma in med en strut på huvudet och bara hej, hej.
Jag har ingen koll på vad vi gör, men Mario.
Ja. Ja, men det ska bli mycket intressant att se. Och som sagt, jag inte tror att Nintendo kommer vilja innovera, eftersom det verkar vara det
de gjorde ju det med på. Wii U. Det var bara att det var så synd att den var så bakåtsträvande trots allt grafikmässigt. Tänk om Wii kunde ha varit liksom Nintendo Revolution som de lovade ut från början. Som dessutom var ett mycket, mycket bättre namn än Wii.
Alltså det finns Wii, ett så här kartspel till Oculus Rift som ser typ ut som Mario Kart. Jag tror det heter VR Kart eller någonting.
Okay.
Och det ser ju supermysigt ut. Och även en kompis som har testat det, och han sa liksom att det här borde vara framtiden för Mario Kart.
Okej.
Okay. Så jag skulle vara väldigt glad ifall Nintendo äntligen släpper någon VR-konsol, som det snackas om för flera år sedan, när det kom upp så här fake-bilder på Nintendo On, som skulle vara en så här VR-hjälm.
Det
här var innan Wii.
Ja, just det. Det var när Revolutions-ryktena började.
Ja, exakt. När alla undrade vad Nintendo skulle göra. Och sen släppte de sin
Wii. De kanske väntade med det. Tänk om det kommer upp nu. Ja, det vore häftigt faktiskt.
Nintendo On blir verklighet till sist.
Ja.
Det skulle vara häftigt.
Och som du sa, Lilion, ett bättre namn än Wii U. För det är en av de stora
slopa Wii, gräv ner det och gör någonting nytt.
Helt tänkte nog bara döpa en till Nintendo. Det skulle vara coolt.
Bara jag, Nintendo.
Alltså de skulle kunna förlägga ett New Nintendo eller bara
Nintendo. Nej, det blir för mycket New Super Mario Bros. Liksom.
Ja, kanske. Bara ett
Nintendo. Nintendo. Nej, det skulle vara klint.
Men nu, grabbar, är det dags att bli lite patriotiska här.
Ja.
Eller vad säger ni?
Ja, definitivt.
För det har ju faktiskt hänt så att jag har inte riktigt lika mycket spel på min horisont som ni har.
Ja.
Men nu, den veckan, så kommer ju då äntligen mitt efterlängtade Hotline Miami 2. Ja, fantastiskt. Gjort av Denaton Games då, två svenskar. Jag vet liksom inte ens var man ska börja egentligen, men
jag tror att det är inte så mycket man kan säga egentligen. För folk som har spelat Hotline Miami-spelen så vet de, man fattar. Men för folk som inte har spelat det, och ni måste bara uppleva det. Det är det enda jag kan säga.
Hur skulle du beskriva Hotline Miami, liksom själva gameplay-historien?
Jag skulle nog beskriva det som ett delirium nästan. Alltså att det är balansen mellan spelbarheten, grafiken och den här fantastiska musiken som lever i symbios nästan. Alltså du är som i ett drogrus när du spelar spelet.
Ja, man blir besatt.
Ja, man blir besatt. Och det sjuka är, vi har ju pratat om det här tidigare mycket, om musiken och sådär. Och det här är inte alls min typ av musik.
Nej, inte min heller, verkligen inte.
Men när man spelar det här spelet då, som de här mördarna som går runt och slaktar, med den här musiken och den här grafiska stilen, då är det kärlek. Alltså det är en av de stora spelhändelserna, skulle jag säga.
Ja, verkligen. Alltså, det blir ju för alla oss tre en liten callback till vår ungdom också.
Precis, man får åka tillbaka på nostalgitåget, fast i en ny tappning med ny, fräsch, 80-talsbaserad synthmusik.
För det är just 80-tals liksom osande det här spelet.
Definitivt.
Och det är det som bara går rakt in i hjärtat. Alltså.
Det är verkligen så.
Och jag tycker faktiskt att de har knarkat upp allt i det här spelet.
Ja, alltså, har ju verkligen gjort det.
Allt är bättre.
Snabbare, svårare, blodigare.
Hårdare musik, grafiken, mer animationer, mer fiender. Det är otroligt fint. Men som du sa, Victor, om man inte har spelat det förut, hur ska man beskriva det? Jag tycker att om man aldrig har spelat Hotline Miami ska man fortfarande börja med det första.
Ja.
För det är liksom, jag har gått tillbaka till det nu när jag spelade tvåan. Och jag tycker att ettan är liksom nästan bare bone. Alltså det är bra också på sitt sätt.
Ja.
Men tvåan är verkligen mer av allt, och det är, som många har klagat på faktiskt med det här spelet, är att de har lagt fokus på storyn.
Ja, men det tycker jag bara är bra.
Det är jättebra.
Jag tycker det är jättebra också. Jag förstår inte vad folk klagar på.
Det är och det som är så fantastiskt också, hur de kan bygga vidare på storyn, och man kan bli så indragen i den här storyn på så bra sätt, trots att det är liksom det är textrutor, textbubblors, alla comic books i pixelgrafik, och ingen säger någonting, men ändå så sugs man in och känns man är där, och man fattar liksom.
Men sen så är det ju att hela Hotline Miami-sagan är ju ett mysterium.
Ja, och tvåan, den utspelar sig ju både före Hotline Miami 1 och efter. Mest
under
efter.
Och efter.
Ja, under alltså, till och med också.
Ja. Så man får återknyta kontakten då med vissa karaktärerna från första spelet.
Mm.
Och sen även då få reda på motivationen varför det blev som det blev i det första spelet.
Ja, alltså det enda negativa med storyn är att när man upplever spelet och spelar det, då kan det vara svårt att hänga med i vad som händer. För det liksom hoppar fram och tillbaka i tiden. Och man bara,
lite Pulp Fiction.
Vad händer liksom?
Ja, lite Pulp Fiction, precis.
Så både jag och Storjon, vi var tvungna att läsa igenom en Wikipedia-artikel efteråt liksom, som la ut alla händelser kronologiskt.
Ja.
Och då när man såg hela bilden, då var det så här bara, shit vad de har lagt ner tid på det här.
Ja.
Och när man spelade om spelet och när man fattade saker liksom, hur de hände i förhållande till varandra, då var det alltså, mind blown. Alltså,
det, men det är återigen det här coolt, som är så stort med det här spelet, att liksom, det blir den här dominoeffekten, så att efter du har spelat spelen så är det fortfarande man kan, när man bara står och tittar på någon som spelar, och jag kan dra det som referens, för jag spelade faktiskt på väg ut till jobbet på min Vita.
Ja.
Och det var ju nästan, alltså jag stod vid åtta tiden på morgonen liksom, i ett knökfullt tunnelbanetåg, så drar jag upp min Vita där med hörlurar och står och bara slaktar folk med motorsåg, och man ser hur så här, trötta svenskar bara såhär, vad fan han på med liksom.
Och jag det kändes lite,
ja, det jag körde med hörlurar, men det kändes lite fel.
Ja.
Men och jag kan tänka mig för någon som aldrig har sett det här spelet, bara, vad är det här för skit? Men det är det som är så stort med det, att det är alltså, det är så jävla magiskt.
Men det som jag tycker är så magiskt, som du sa där, just med det här spelet, det är att Storjon gillar det, för du är ju en sån som du gillar inte trial and error och bara nöta. Men det talar ju verkligen till det här spelets storhet, att även liksom du gillar det här spelet och sitter och bara tokkör liksom.
Men man blir besatt.
Nej, men det är ju det här estetiska tror jag som lockade in mig.
Mm.
Och då är man hooked, alltså, för just den här kombinationen av den här techno-pump trance musiken och 80-talsdoft med kraftig 80-talsdoft.
Mycket neon.
Alltså, det blir bara liksom helt oförglömligt, och jag håller med dig. Jag är ingen trial and error kille, men här är det.
Alltså, jag kommer ihåg att jag sålde in det här till dig. Jag var ju den av oss tre som spelade det här spelet först, alltså ettan. Och då kommer jag ihåg när jag kom till bana 10 eller 11 i ettan, tror jag. När man är liksom, man är förbannad, de har tagit en tjej och man stormar ett polishus, och det är en låt i bakgrunden som heter Knock Knock som är så jävla bra i Hotline Miami 1.
Den är för jävla fet.
Och jag messade John, kommer ihåg, och skrev, du måste spela Hotline Miami nu. Det känns precis som filmen Drive, som vi båda två älskar.
Ja, men det gör det. Det påminner väldigt
mycket.
Den
banan känns extremt mycket Drive. Och det var där jag fick in dig, John.
Jo, men ärligt, ja, det stämmer helt och hållet. Ja. För grejen är att han har ju till och med en hammare i spelet.
Exakt.
Precis som i Drive.
Ja.
Och den här, att han kallas Jacket, att ha den här balla jackan liksom. Ja. Så det är kraftiga Drive-vibbar. Och jag tror att de har erkänt också att han, alltså,
baserat mycket därifrån.
Ja, mycket taget därifrån.
Men just ettan, som sagt, handlade om Jacket då, som han kallas, huvudkaraktären. Och det handlade ju bara om honom. Så fick de här mystiska telefonsamtalen som sa åt honom att åka till olika platser och mörda folk.
Precis.
Och tvåan nu så har de fokuserat på väldigt många fler karaktärer. Och de har olika traits också, alla karaktärer. Och jag vet inte, jag känner mig lite splittrad över det.
Det här tycker jag tvärtom. Jag tycker att det gör att man får spela liksom annorlunda.
Ja, det var ju kul faktiskt, det håller med om.
Och vissa banorna, till exempel då, en av gängen som man spelar som heter The Fans.
Ja.
Med fans av Jacket.
Från
ettan.
Just det.
Och de tyckte det var ashäftigt det han gjorde, så de gör samma sak då, bara på ren.
Ta på sig djurmasker och går och döda folk.
Precis. Med nya djurmasker den här gången.
Ja, just det.
Förutom Tony the Tiger, som fortfarande har de dödliga händerna.
Ja.
Just det. Han kan inte plocka upp vapen.
Ja.
Vilket är i och för sig lite begränsande nu när man tänker på det, för det första spelet kunde man ju faktiskt plocka upp vapen också.
Precis, det var tyckte var kul med ettan. Då var man en person, man fick välja mellan väldigt många masker som hade olika liksom, stats eller vad man ska kalla det. Och så fick man bara gå in och kötta. Nu är det lite mer begränsat. För när man spelar som de här fansen, då får man som sagt välja mellan de här olika karaktärerna. De är i och för sig ganska varierade. Mm. Det finns som sagt Tony, den här tigern som han slår ihjäl folk med händerna och man kan inte ta upp vapen. Sen finns en zebra som kan rulla under skott.
Joey.
Ja, exakt, Joey. Och sen finns det Ash och, vad heter den andra?
Alex.
Alex, som är två svanar. Som den ena har en motorsåg och den andra har en pistol.
Som är alltså två karaktärer samtidigt.
Ja, för första gången. Och det är ganska häftigt att man styr båda två faktiskt. Mm. Och sen finns det då en björn som
Mark.
Mark, just det. Som han går runt med två stycken Uzis.
Mm. 64 skott, två mag.
Liksom. Han kan skjuta liksom runt sig med dem också. Han kan, man kan styra armarna separat på något sätt.
Det är det som är så coolt också, för att spinna vidare lite på det du sa, John, stor John, om att spela, man spelar annorlunda. Mm. Och det är det som också är så storheten med Hotline Miami, att omspelarvärdet är så enormt.
Ja, men det är det
inte nog att du blir liksom får olika grades då på hur du spelar, och att du kan liksom du vill gärna få ett A+ liksom på de banorna du gillar, helst på allihopa. Mm. Och just att du kan variera så mycket, så att en gång kan du köra bana och bara gå runt med händerna, nästa kan du gå runt med motorsåg.
Jo, men det är just det här som det kunde man göra på alla banor i ettan, men så är det ju inte i tvåan, för nej, du spelar ju inte som fansen på alla banor.
Nej.
Så på andra banor blir du tvingad att vara en karaktär där du inte alls får välja vad han ska, eller hon ska ha för egenskaper.
Men det gör ju också att du måste utmana dig själv.
Jo,
till exempel,
det
finns ju en till karaktär om man spelar som återkommer, heter Detective Pardo.
Ja, han är ganska unik faktiskt.
Han är unik på det sättet att han har ingen mask alls.
Ja.
Han är bara en badass cop med dålig attityd.
Ja.
men grejen är att hans banor är väldigt svåra.
Mm.
Och man har ju inga hjälpmedel. Inga Nej. Masker, ingenting. Det är bara han.
Fast det är inte bara det. Han dödar inte folk heller. Han slår ju, han slår ju bara ner dem.
Du tänker på Evan.
Ja, just det. Det var han jag tänkte på. Han tycker jag känns mest unik av alla.
Gud, han är superunik också.
Ja.
Men det jag menar med Pardo,
ja,
att han spelar som fansen och Jacket och allt det här.
Ja.
Men han har ingen bonus.
Nej, ja, just det. Han och det är en helt vanlig person.
Det tycker jag är rätt häftigt. Det kunde man i och för sig välja i första spelet också, med att välja tuppmasken. Ja. Exakt. De har inte fick några bonusar, men jag tycker ändå det är kul att de mixar upp det.
Mm. Det finns ju så mycket variation på banorna. Sen har typ alla banor olika låtar också, gör att tempot blir ju annorlunda. Får man plötsligt den här jättesnabba arpeggio-basen, då blir man plötsligt mer aggressiv.
Jo, men så
ja, och det är det som är så jävla coolt, att de lyckas få in det där i det så kallade drågruset som ni beskriver så bra.
Ja.
Men just den här detektiven som jag pratade om, som man spelar som inte dödar folk.
Mm.
Det tycker jag, det var jävligt häftigt, för jag var inte beredd på det.
Nej.
Jag liksom slog ner en snubbe, så skulle jag ta upp hans hagelgevär. Då liksom monterar han bara isär vapnet och kastar upp marken igen, han som han spelar som.
Just
det. Så inte fienderna kan ta upp den igen. Och så kan man bara slå ner folk liksom. Ifall man inte slår ner någon och sätter sig gränslöver över dem och fortsätter trycka på knappen, då kommer man in i en sån här frenzy.
Jag märkte det.
Och då dödar han folk.
Och jag märkte det faktiskt.
Ganska grovt.
Och de gör ju med så små medel också. Första gången man slår ner någon och han börjar slå där, och han tar sig för pannan och inser, åh nej.
Vad har jag gjort?
Alltså man ser så.
Han försöker göra hjärt-lungräddning också.
Ja. Ja.
Och det är så jävla häftigt också med det här spelet. Trots grafiskt sett så ser det ut som ett gammalt NES-spel på crack, HD-upplöst. Så ser man ändå de här jävla små detaljerna när någon står och tar en sig eller någon tar sig på pannan. Alltså det är så sjukt bra detaljerat.
Ja, men det är det verkligen.
Det är verkligen GTA Rockstar level, skulle jag vilja säga det.
Och jag är väldigt glad för att de som sagt liksom knöt ihop hela storyn på ett väldigt, väldigt häftigt sätt. Sista banan Hotline Miami 2, den är fantastiskt bra. Alltså.
Det är riktigt tungt. Sen måste jag säga, om jag ska välja ett ord för det här spelet, så är det modigt.
Mm.
Alltså det här att de hade så lätt kunnat göra massa Hotline Miami-spel. Mm. Bara mer masker och mer banor, eftersom de är så lätta att göra. Liksom.
Ja.
Det kommer ju faktiskt nu en map editor snart som ska patcha in i tvåan.
Ja, just det.
Så man kommer kunna regna sina banor.
Sina egna och dela med sig till folk online. Ja.
Precis.
Och på så sätt så kommer det leva vidare community-mässigt.
Precis, för de har sagt att Hotline Miami 2 kommer bli det sista.
Mm. Det var det jag skulle komma till. Alltså det är modigt att säga så.
Mm.
När man sitter på en sån här juvel.
Verkligen.
Fast vad hindrar det inte dem ifrån att göra typ ett Manhunt? Alltså Hotline Miami 3D?
Ja, det är typ det. Ja.
Fast då måste de gå vidare. Alltså om de säger vi ska inte göra några mer Hotline Miami, då kommer de nog inte göra det.
Nej, men de kanske gör något annat IP fast med liknande referenser i 3D-grafik.
Det kommer de säkert göra.
De har nog hovat in en del stålar på det här indie-projektet.
Det är det som är så roligt med just den här gruppen som man kan spela som i spelet, de här fansen.
Mm.
Utvecklaren har ju sagt att de symboliserar oss spelare som bara vill ha mer och mer och göra samma sak som man gjorde i ettan. Liksom.
Ja.
Så det är en ganska rolig så här blinkning till det liksom.
Ja, till skillnad från Nintendo och Konami i alla fall, så kan man ju lugnt säga att Denaton Games lyssnar på sina fans.
Ja, absolut. Och jag måste ge en stor cred till att det här spelet har den snyggaste pausskärmen jag någonsin har sett i ett spel, tror jag.
Absolut.
Alltså, när man pausar spelet så ser det ut som att när man pausade en VHS-kassett på 90-talet liksom.
Och när du ska gå exit så står det eject.
Ja, just det.
För att varje kapitel är som ett tape, eller hur?
Ja, med precis. Och det är också otroligt snyggt gjort, alla liksom omslagen de har gjort med så här pixelgrafik och sådär.
Som sagt, detaljnivån är slående och det är bara bocka och buga åt de här grabbarna. Alltså.
Ja. Men det ska bli kul med den här level editorn sen. Alltså, för omspelningsvärdet är ju väldigt stort i spelet redan nu. Jag håller på hard för tillfället och det lever upp till namnet hard. Det är som det ska vara. Liksom.
Det skillnad från många andra spel.
Jag satt med banan en och en halv timme igår. Liksom.
Och det är ju svingrymt.
Ja, och inför varje försök så sa jag, nu är det sista försöket. Nu är det sista försöket. Och så sitter man där och bara wastear en hel kväll.
Det här pumpet i musiken, så bara alltså det pumpar på en att fortsätta.
Ja.
Alltså jag kan nästan känna att jag skakar lite efter att jag spelat ibland.
Det är väldigt högt. Och det är som sagt, man blir ju både förbannad, och vilket gör att adrenalin inte ökar också.
Mm.
Ja, det är fantastiska spel.
Ja, men vi kan ju alla enas om absolut att Hotline Miami 2 Wrong Number har ju seghopps seal of approval, alltså.
Definitivt.
Alltså med guldkant på den.
Ja, verkligen. Då har det blivit dags att prata om nästa spel. Det är nämligen så att jag har spelat igenom Battlefield Hardline. Och även du, Viktor, har ju spelat lite grann av det.
Ja, jag har spelat typ 2,5 timme någonting. Ligger på chapter 4 eller något sånt.
Ja, kul.
Eller episod 4 tror jag.
Ja. Till skillnad från tidigare Battlefield så har de ju slopat militärdelen och gått lite mer på tjuv och polis.
Ja.
Snarare lite DEA, lite drug war.
Just det, i Miami.
Tema. I Miami, precis. Så det spinner vidare lite på Hotline Miami som vi pratade om precis.
Ja, och de har även slopat DICE på utvecklingssidan här.
Precis. Det var så att studion Visceral Games fick äran att bära detta nya Battlefield som tidigare utvecklat Dead Space 3.
Ja, tyvärr.
Som var riktigt sömnpiller, som jag inte ens har spelat mer än typ 20 minuter.
Ja, samma här.
Ja, det var riktigt dåligt. Men faktiskt så måste jag säga att det här har varit förvånansvärt positivt i mina ögon, för att jag var enormt skeptisk till det här när jag såg de första. Ja. Vi har redan pratat om det i tidigare episoder, att shit, vad fan håller de på med? Men de har gjort en tv-serie inspirerat spel kan man säga, episodbaserat. Och också hyrt in stora serieförfattare och serieskådisar för att göra det lite ännu mer special. Då.
Ja, lite kul.
Men känns det Hollywood då?
Det känns väldigt polisserieaktigt i alla fall, måste jag säga.
Ja, alltså det känns som en sån här buddy cop film nästan, fast inte lika mycket humor kanske, men man får den här tydliga känslan liksom av att det skulle kunna vara en så här, en tv-serie som skulle gå på tv liksom.
Precis.
CSI Miami
liksom. Ja, precis. Typ.
Huvudkaraktären då, Nick Mendoza, har ju faktiskt varit skådisen som spelar honom, har redan varit med i CSI tidigare faktiskt.
Jaha, är det så?
Ja, det är det faktiskt.
Alltså jag tycker det är så kul, hans namn Mendoza, det känns så jävla så här. Alltså. Ska man heta någonting när man jobbar med DEA i Miami, då är det fan Mendoza.
Mr.
Det
känns
som en riktig kliché alltså, när man det.
Men är skådespelarna porträtterade med efterliknelse också?
Ja, det är de. De ser ut som de gör i verkligheten. Så det är ganska coolt. Men spelet går ut på alla fall att du är Nick Mendoza och du har precis blivit detektiv kan man säga. Och efter misslyckad raid så blir du parkopplad med den här Kai då, för att gå lite under radarn och utforska lite det här med korruptionen på båda sidorna, både på drogsidan och polissidan då.
Det blir lite internal affairs av hela.
Verkligen.
Är det att de blir mullvadare eller är de...
Nej, alltså det händer lite saker som man börjar misstänka att det liksom...
Att det finns
det är korrumperat liksom. Ah, precis, så polisen.
Ja. Så okay. De blir insatta på det helt enkelt. Och där tar det vid då, kan man säga. Men jag måste säga att efter att ha varit så otroligt skeptisk, så jag har faktiskt positiva saker att säga om det här spelet.
Ja, men jag känner samma sak.
Ja, för i och med att vi är Metal Gear fans allihopa så gillar vi väldigt mycket det här med stealth. Och det är just vad man får göra i det här spelet. Du kan liksom i princip klara varenda bana nästan utan att skjuta ett enda skott.
Ja, exakt.
Och det är väldigt häftigt att nu är det inte liksom bara hitta ett clean headshot och gå vidare, utan nu är det liksom smyga upp bakom någon, say freeze, gå fram och busta dem helt enkelt.
Ja, alltså det tycker jag verkligen är ett stort plus, men det är också ett jävligt stort minus på samma gång.
Att det blir väldigt långtråkigt.
Ja, för det första så är det liksom att man smyger fram och så ser man okej, nu kan jag sluta fram polisbrickan och skrika freeze. precis. Mm. Och så liksom sträcker finen upp händerna, så ska man gå fram och bäga dem, liksom sätta på dem med handklovar och sånt. Mm. Och den animationen tar en liten stund och bla bla bla. Mm. Och liksom, men ifall man går fram och så blir man upptäckt, mm. då har man helt plötsligt rätten att slita fram ett fett jävla maskinivär och bara meja ner allting man ser. Alltså det, jag fattar liksom inte hur de har tänkt här. Då blir Battlefield 4 helt plötsligt.
Precis.
Så här, va?
Och det märks ju fortfarande att Battlefield 4 finns där under och puttrar. För att det finns ju, som mig då, jag älskar ju att köra sniper och silenced sniper. Och det finns ju vissa banor när jag bara la mig och bara tog ett huvud i taget helt enkelt.
Ja, jag vet.
Men det kan man göra om man vill. Ja,
precis. Men alltså, jag rollspelar verkligen stenhårt i det här spelet. Jag försöker var polis, gå fram och liksom gripa folk och sådär.
Ja.
Men,
alltså, man tröttnade, jag gjorde det i början, men man tröttnar efter ett tag.
Ja.
Och det är det som är lite roligt också, för att de har varit tänkt till lite, för att utan att spoila för mycket under spelet, den här Nick Mendoza som är en otrolig good cop, börjar bli lite inspirerad av det här korrupta, vilket gör att han blir mer aggressiv och mer han får mer dödslust helt enkelt.
Jaha, jag har inte kommit så långt
vilket gör att det gör liksom ingenting på vissa banor att gå in och bara röja med maskinjärn.
Det känns konstigt. Alltså.
Jo, men det är ju konstigt.
Först bara freeze, så bara okej, han såg mig. Ja, men då skjuter jag ner honom istället.
Ja, det är lite borderline på så sätt. Ja.
Men det låter ju som att det är helt underbart upplägg för att kunna göra en karaktärs alltså skildring, good cop, bad cop, att man får se, finns det så i spelet att man kan bli god eller ond?
Nej, manuset är ganska låst så. Det är väl snarare bara att i storyns utveckling så har de liksom lagt mer tyngd på att du behöver inte gå och bara freeze alla och tala. Men det finns ju belöning med att göra det också, för att på varje bana, inte nog med det, så har du som en liten gadget, det är som en liten smartphone kan du säga, som du scannar av området och kan se vart alla fiender finns och sen också vart du kan hitta evidence någonstans.
Det vill säga som detective mode i Batman och Arkham-spelen.
Så man kan gå runt och hitta notes och hitta bevismaterial som du kan använda för att lösa alla cases. Så.
Men det tycker jag man lyckas väldigt bra med, att göra storyn väldigt liksom. Alltså det är lätt att hänga med.
Ja, det är väldigt lätt att hänga med. Och just för att det är seriebaserat, alltså, eller episodbaserat. Ja,
det är inte det här Battlefield, så här, du vet, flera länder som krigar och de gör det och de gör det här på grund av det. Utan det är liksom bara knarkroten i Miami. Liksom det är lätt att hänga med.
Precis. Det låter som att
det är inget världskrig. Liksom.
De har lagt fokus på karaktären den här gången.
Ja, men det har de verkligen gjort. Och det här kommer bli som ett nytt Battlefield side-tema. Liksom,
ja.
Som jag tror att de kommer kunna köra vidare på.
Mm.
Så att jag är väldigt positiv till det faktiskt.
Ja, alltså min första liksom, jag hade inte tänkt köpa det här spelet. Jag hade ju turen att jag fick det av en vän.
Samma här.
Annars hade jag nog inte kört det här, för det intrycket man hade fått av trailers och sånt och det de verkligen liksom trycker på marknadsavdelningen, det är liksom det här communityt som spelar multiplayer.
Ja.
Där det är liksom bara spränga där, explodera, vi ska rapa dig och så vidare. Alltså all den här vidriga kulturen som finns inom online-spel.
Precis,
och det är det som kommer fram i trailersarna. De lyfter inte alls fram kampanjen.
Inte alls.
Och kampanjen är så otroligt stark i det här spelet. Så
verkligen.
Jag var verkligen helt chockad när jag började spela. Jag gick verkligen in med noll förväntningar. Jag trodde att det skulle suga.
Mm.
Och varit väldigt överraskad att kändes som en tight tv-drama. Liksom.
Precis.
Men Liljon, ungefär hur långt är det skulle du säga?
Alltså, jag körde ju på veteran direkt. Och det var väl bara någon bana som var lite småjobbig. Jag kanske spelade i 7-8 timmar kanske.
Så det är värt att skaffa då om man bara gillar single player.
Ja, alltså nu i efterhand, hade jag vetat att det var så här bra så hade jag nog köpt det och spelat igenom single player.
Men alltså, det är bara kolla på omslaget på spelet liksom. Mm. Det är lite så halvskäggig gubbe som jag vet inte ens han är med i spelet.
Nej.
Som gör en så här Derek Solander min med solglasögon och står med en hagelgevär på axeln.
Ja.
Alltså de trycker så hårt på den här crowden som spelar online liksom.
Ja. Och det var det som var så det som var så stort fail också när vi igår Victor började köra lite multiplayer bara för att se liksom vad de här nya modesen var, det här med heist och blood money och sånt.
Ja.
Och vilket jävla plottrigt kaos det är. Alltså, det är ju dåligt.
När man körde multiplayer, då var ju det här tjuv och polis och knarkroten, det var helt kastat ut genom fönstret. Liksom. Det var ju som Battlefield igen, bara det att man var tjuv och polis.
Precis.
Det var typ som ett skin till Battlefield 4 ungefär.
Ja.
Men inga fordon,
mindre banor.
Här,
vad sa du?
Jo, det finns fordon.
Är det fordon?
Ja, det är fordon.
Ja, visst, det är fordon.
Du kan som tjuv då, eller som jävla drogtjuv, köra en jävla fucking helikopter och bomba ner polisen. Liksom.
Ja.
Alltså, det är så jävla orealistiskt på så sätt. Liksom.
Då var det världskrig igen. Liksom.
Ja.
Det var Battlefield igen. Jättetråkigt. Att
det är
inte mer unikt med det här de har byggt upp.
Ja. Det är otroligt märkligt. Det är som tvärtom. Battlefield 4 har ju den här fantastiska multiplayer med stora banor liksom, ja, och dålig story.
Ja, men
och
så är de tvärtom liksom, här. Liksom. Ja, men i Battlefield 4 är det liksom, där är det make sense att det är värsta kaoset, för det är ju krig i en stad.
Precis.
Ja. Här är det några tjuvar och lite poliser som ska försöka gripa dem, och det blir krig på samma skala som i Battlefield 4. Det är bara kaos överallt. Helikoptrar kraschar, bilar exploderar.
Exakt.
Alla skjuter, någon springer runt och bär på en kasse med pengar. Liksom.
Precis, för det är heist alltså, och blood money går ut på. Alltså heist börjar ju med att man är ett polislag och ett terroristlag, om man ska säga. Mm. Och terroristerna ska in och sno pengar från typ en bankvalv. Och så ska polisen hinna dit och innan stoppa dem. Men det känns som det samarbetsvärdet och det försvinner helt. Ja. Liksom. Till och med du och jag var på samma lag och vi kunde inte ens teama på något sätt. Liksom. Det var bara så här, vad fan händer? Ja. Vart är pengarna? Ja. Då tyckte jag nästan att Blood Money var roligare.
Spelläget. Så.
Ja, spelläget Blood Money. Mm. Där man då ska springa och hämta kassar med pengar. Typ.
Ja,
och så ska det är lite som Capture the Flag kan man säga ungefär. Ja. Man ska springa och lämna pengar på ett visst ställe och så ska polisen försvara det.
Ja.
Så men efter vi har spelat ett par timmar så sket vi det och bara gick över till Team Deathmatch istället och bara körde
precis.
Det liksom.
Ja. Och det var som ett helt vanligt Battlefield som sagt. Så det är tråkigt att de inte tog tillvara på den här 20 polisgrejen även i multiplayer och gjorde någonting nytt.
Precis.
Det skulle varit jävligt kul.
Ja, alltså storydelen som sagt helt klart värt att köra igenom, ja, tycker jag.
Alltså jag är så kär i just att utspela sig i Miami.
Oh,
jag
Miami
är så sugen på att åka dit. Alltså.
Ja, jag är så sjukt sugen, jag har varit typ länge att åka dit.
Ja, jag kollade ju mycket på tv-serien Dexter när jag gick och även läste alla Dexter-böcker.
Mm.
Och det är allting utspelar sig i Miami.
Ja.
Och nu när det här spelet också utspelar sig där, man får se det är coolt alltså, att cruisa på en svävare i Everglades verkar vara häftigt att kolla på alligatorer alltså.
Ja.
Och det fick man göra i spelet nu också.
Yes.
Jag tror ditt nya semestermål är bokat, Victor.
Ja, jag får hoppas det. Och man var till lite småkåt när de sa att ja, men jag har fixat en grapple hook till dig här.
Mm.
Jag bara, va? Hey, grapple hook.
Inte bara det, du har en sån här zipliner också. Ja. Så du kan åka mellan hustaken.
Men det var inte lika häftigt som det lät. Men alltså, när de sa det, då tänkte jag bara, vad är det här?
Men vänta, är det så? Kan man klättra på byggnader i spelet?
Nej, men det var när man var ute i Everglades där. Mm. Då hade man en grapple hook som man tog sig upp till vakttorn med. Liksom. Man klättrade bara rakt upp och så kunde man ziplina lite fram och tillbaka. Sådär.
Det men finns också en annan bana med en annan raid när du ska in i typ ett grow house. Där du också kan använda grappling hook för att ta upp på taket och ta in den vägen.
Redan.
Ja. Så att vad tycker du rent så här, grafiskt? Det är ju fortfarande Frostbite 3 engine.
Ja.
Så att det ser fortfarande gorgeous ut på många ställen tycker jag.
Jo, men det är väldigt snyggt. Alltså, på en del ställen så är det ganska avskalat. Mm. Men de har gjort på något smart sätt känns det som. Så att alltid där dit man ska och där man kollar så är det så här, snyggare grafiken typ på resten. Det är svårt att förklara.
Men, gamla hedliga.
Ja, man märker att det är liksom så här, att vissa områden ser inte lika bra ut som de där det är meningen att man ska gå. Liksom. Men absolut, det är ju som sagt 60 frames med lite dippar.
Ja.
Så det är jävligt skönt flyt och skådelserna ser ju bra ut som du sa.
Ja, jag tycker det, definitivt.
Mm, men det här problemet återkommer ju som verkar vara liksom det stora problemet med spel där man har en AI-medlem med sig.
Mm.
Och det är att man är inne och smyger i ett läger. Mm. Och så kommer ens AI-medlem och bara springer förbi flera killar och det är ingen som ser henne. Liksom.
Nej, det var ju mer redan i The Last of Us.
Som att man är osynlig. Liksom. Ja, precis. Ja. Det var ju samma sak i Bioshock Infinite och The Last of Us. Då.
Men det där är intressant, för hur ska man lösa det?
Ja, jag vet
det
inte.
Det är så jäkla svårt.
Ja. Det är bara att få bättre AI-motorer till slut.
Alltså, de borde göra att AI-gubben alltid är bakom dig.
Ja, kanske.
Att det är svårt också. Ja. Alltså, det kommer se jättekonstigt ut att man går i snake formation då. Att man alltid har en svans liksom där.
Ja, jag vet inte. Det är, som sagt, det verkar vara svårt att lösa eftersom det dyker upp i ganska många sådana här spel med AI-kontrollerade personer.
Mm. Jag tycker nästan det är bättre det här att det man inte ser vet man inte. Alltså, jag tycker nästan man inte borde se dem.
Nej.
Alltså att på något sätt att de kan, man får använda fantasin, alltså, de gömmer sig och man hela tiden pratar och man kanske någon gång ibland ser man dem.
Ja, och sen jag tänker så här, så kommer de in.
Ja, precis.
Jag tänker så här, jag får en liten flashback nu när jag tänker på det här med att ha en AI-partner. Om man går tillbaka till förra generationen på Call of Duty-spelen, löste de det inte jävligt bra där utan att de blev upptäckta?
Jag tänker på
sniperbanorna med typ Chernobyl och sånt.
Jo, men där hade de löst. De banorna var ju extremt linjära.
Ja.
Och då var det ju du som följde efter en AI-snubbe.
Precis. Jo, det var
så AI-snubben var alltid framför dig.
Just
liksom.
Det stämmer.
Så då
det är väl det som det var så de räddade på den generationen.
Ja,
och
precis.
Nu har de försökt göra det lite mer fritta. Och det är svårt att leverera.
Ja, man får helt enkelt bara acceptera det.
Mm.
Jag fick precis en flashback av den absolut bästa AI-partner man har haft med sig i något spel någonsin.
Ja.
Mm,
fucking Solid Snake i Metal Gear Solid 2.
Ja, just det.
Den här räden med Jeremy Ryden i slutet när man ska stå där Arsenal gear. Arsenal gear. Ja. Det är så det. Kul att se för att AI-gubbarna är helt poänglösa i Call of Duty och Battlefield. Ja. Mm. För de dödar ju inga, någon gång ibland ser man att de tar någon gubbe.
One, two, three, go.
Ja, men liksom, och, om man minns den räden med Ryan, alltså Snake äger. Alltså
ja, han, ja, det gör han fan.
Han poppar folk, han sparkar folk, han rör sig, han kan inte dö. Alltså,
ja, och han ger dig ammo. Så
han är the man. Liksom.
Exakt, och ja, säger snarkiga kommentarer om det går för långsamt. Och, ja, det är Metal Gear levererar ännu en gång.
Ja, ja, så är det bara, ja. Kvalitet.
Nej, men Hardline, jag måste säga som sagt, alltså positivt överraskad.
Ja.
Och du också, Lilion, eller hur?
Ja, alltså jag tycker inte man ska köpa det för att förvänta sig något fantastiskt multiplayer, för det är det inte. Men storyn lätt värt att köra igenom. En sak som jag tyckte var ganska cool som jag glömde nämna i början, det är det här med att på varje bana så finns det också en vissa som finns med på en wanted list. Så när du skannar igenom vissa fiender då, så får du liksom en liten symbol över dem att den här ska du kolla lite extra. Och om du bastar dem på rätt sätt då, så får du mer experience point och blir mer belönad.
Och då låser du upp vapen och sånt.
Och dessutom, det som jag glömde på många ställen var att just på de karaktärerna när du har bastat dem, glöm inte för guds skull och visitera dem, muddra dem.
Ja,
för där finns det ju evidence liksom att ta. Och det är lätt att missa dem, för de är inte utsatta på kartan. Så det är bara ett litet tips.
Ja, men ni har omvänt mig. Jag var negativt inställd, nu blev jag nyfiken.
Ja, så tänk dig bara få smyga in på en byggnad med regnet faller liksom, och bara köra silenced helt. Bara, inte behöver inte avlossa ett enda skott igen.
Ja, det låter maffigt. Ja, jag vill verkligen testa.
Ja, absolut. Ja,
men jag tycker lätt att du ska köra.
Men det får bli framöver då. För nu är det faktiskt dags för Jag har aldrig spelat.
Yes.
I förra avsnittet så rekommenderade jag ju Symphony of the Night till Liljon att han skulle köra tills idag.
Ja.
Hur har det gått?
Det har gått väldigt, väldigt bra. Ja. Jag började faktiskt, jag tog ditt tips faktiskt och köpte Dracula X.
Ja, just det.
Och fick de här två spelen i ett då. Den här remaken av, vad kallar du?
Ja, The Rondo of Blood.
Yes. Ja. Och det komiska var att det svåraste var nästan att låsa upp själva huvudspelet som jag skulle spela.
För att du är tvungen att spela Rondo of Blood en stund för att låsa upp sin
tredje banan. Och det jag inte visste var heller att det finns ju olika pathways att gå. Ja. Vilket gjorde att när jag kom...
skulle liksom, nämnt innan.
Ja, exakt. Jag fick inte den informationen. Så när jag var på tredje banan bara, shit, det här ser inte alls ut som det gör på den här YouTube-tutorialen.
Ja.
Så att det var lite svårt att låsa upp det först. Så det tog ett par timmar.
Men jag ser det nästan som positivt att du fick uppleva ett, vad ska man säga, klassiskt Castlevania lite innan du fick hoppa in i Symphony of the Night.
Absolut.
Jag tror jag bara gagnar dig faktiskt.
Ja, men jag tyckte det var väldigt, väldigt positivt att få komma tillbaka. Och just nu också när jag befinner mig i den här PlayStation retro-dimman som jag har varit i de senaste veckorna, så kändes det klockrent att gå tillbaka till den här fantastiska PlayStation-titeln.
Precis, för det är ju verkligen en must-play-spel från den eran.
Absolut.
Men hur har det gått? Vad tycker du om spelet?
Jag tycker det är fantastiskt. Alltså allt från musiken till grafiken, generellt allting. Jag måste säga, jag har inte klarat av hela spelet, utan jag har kommit strax under 50%, så att halva. Och det är ju det jag inte hade förväntat mig heller, var hur svårt det var på vissa ställen. Och just att du sparar ju på fasta punkter, vilket gör att det var vissa gånger när jag körde kanske 40 minuter utan att spara, vilket var lite klantigt, så dog jag, så bara just det, nu är det fan game over.
Alltså,
man är så, man är så jävla hjärntvättad av alla de här autosaves och checkpoints. Alltså bort med skiten. Alltså visst, det må göra ont i hjärtat och bara helvete, jag har slösat bort en timme här. Nu måste jag köra om det.
Men du har inte slösat bort en timme, du har haft kul.
Jag har ju fortfarande haft kul, jag har njutit och jag har spelat on the edge liksom. Vilket gör att man behöver inte bara halvsova i soffan, bara jag tar mig förbi det här för snart är en checkpoint. Utan det var verkligen, du får spela liksom on the edge hela tiden och bara göra det bästa situationerna.
Och det här är ditt första Metroidvania-spel. Du har verkligen spelat Castlevania eller Metroid innan, eller hur?
Alltså jag har ju spelat, jag hade ju Castlevania 1 och 2 på Nintendo NES.
Ja, just det.
Jag hade ju, det var, tvåan hette Simon's Quest.
Ja. Exakt, det är väldigt annorlunda.
Ja, så de två har jag ju kört. Mm. Och sen hade jag ju faktiskt kört lite Symphony of the Night på Xbox Live Arcade.
Ja, just det.
Kanske 20% eller något liknande.
Men känner du att du har fastnat hårdare den här gången, eller?
Absolut, och det gör sig ju otroligt bra på handheld, på Vita.
Ja, men verkligen.
Ja, och det var perfekt att ha med sig på jobbet och spela på lunchen och liksom på tåget ut i jobbet.
Ja.
Musiken.
Alltså musiken är ju så grym.
Alltså det är så jävla fett. Alltså, och jag älskar grafiken också. Alltså den är så snygg och detaljerad. Det är
jättesnygga animationer på Alucard som han spelar som.
Precis, alltså håret och allting. Ja, verkligen.
Han är ju Draculas son och han verkligen liksom, då, hans utseende har gjort att han ser liksom så här vacker ut. Liksom. Mm. Och han rör sig lite så här graciöst också när man strafar fram och tillbaka.
Ja,
och så här,
verkligen. Liksom det, han är verkligen cool. Alltså. Ja. Man känner att han är badass. Ja.
Det är lite Symphony of the Night, man kan moonwalka fast det går snabbare än att gå vanligt.
Du kastar dig bakåt bak.
Ja. Just det, slida.
Det är ju så här dodge move man kan göra hur mycket som helst. Och då använder de flesta oftast det för att röra sig snabbare. Liksom. Men det är väldigt snyggt. Ifall man går åt höger vanligt och sen trycker åt vänster så man ska byta riktning. Mm. Det gör han också en så här glidande så här slide bakåt. Ja. Så han rör sig väldigt så här graciöst.
Animationen är faktiskt väldigt, väldigt välgjorda måste jag säga.
Ja, men verkligen.
Det finns dock en negativ grej med det här i och med att jag köpte Dracula X. Det finns en negativ grej med det. Ja. Och jag vet inte om det är våran utgåva i Europa, men introsekvensen på spelet är på fucking dödsfull tyska. Alltså.
Ja, jag vet.
Alltså, kallar du tyska dödsfull?
Alltså, just i det här videoklippet är det dödsfull
alltså,
tyska.
Kan vi inte bara ta några sekunder och bara lyssna på det nu?
Die Dunkelheit trübte ihre Sinne und das Böse fraß sich tief in ihre Seelen. Vom Wahnsinn getrieben schmiedeten sie einen Pakt mit dem Teufel.
Och det här måste jag liksom, varje gång jag ska börja spelet så måste jag se på det här för att då komma in i Symphony of the Night som det är en gömd meny inuti
ja,
spelet. Liksom.
Och jag vet inte varför det är så här. Det är
jag vet inte heller. Om någon har svar på varför det är tyska inledningen, för inledningen är så sjukt snygg också. Man skulle bara vilja ha det på engelska liksom. Ja. Om någon kan förklara varför de har gjort det så får ni gärna säga det till oss.
Men är man i Draculas slott? Alltså
i Symphony of the Night?
Ja.
Ja, det är man.
Men då borde de prata rumänska.
Ja, det borde de absolut göra. Nej, men det roliga med den här utgåvan som finns i Dracula X-spelet det är att det är inte samma som kom till PlayStation.
Nej, det har jag märkt också.
Så rösterna är faktiskt annorlunda i det här spelet. De är bättre än vad de var på PlayStation-utgåvan. Mm. Alltså på PlayStation-utgåvan ser de otroligt muggiga. Alltså. Jag tycker vi klipper in lite av introt här bara så lyssnarna får höra exakt vilken mugg vi håller på att deala med här. Alltså.
Die, monster! You don't belong in this world.
I was called here by humans who wish to pay me tribute.
You steal men's souls and make them your slaves.
What is a man? A miserable little pile of secrets. But enough talk. How about you?
Och det här låter mycket bättre i det nya spelet även fast det inte är helt klockrent heller.
Mm. Nej.
Och det finns även lite nytt material i den här utgåvan som eftersom jag har bara spelat PlayStation-utgåvan tidigare så, för jag spelade också om spelet nu samtidigt som Lilion för jag ville fräscha upp mitt minne lite. Och det finns lite nya grejer där också faktiskt att hämta, så det var kul även för mig.
Ja, vad kul.
Ja, vad häftigt faktiskt.
Jag ser fram emot att spela klart det, och det här blir definitivt någonting som kommer följa med på semestern liksom, och få köra
jag blir jätteglad att höra det här.
Ja, då och jag är sjukt laddad för Axiom Verge.
Exakt, Axiom Verge som kommer nu 31 mars.
Ja, kommer det vara PS Vita kompatibelt?
Det vet jag inte. Det kan jag tänka mig att det kommer vara.
Jag hoppas det. Får du en cross save där, då har du sålt med
så. Ja, det peppar jag enormt mycket för. Det ska bli väldigt roligt. Mm. Men nu är det dags för dig, Lilion, att lämna över facklan och utmana någon av oss här.
Ja, och det har blivit du, Storion. Du står inför en enorm speltorka just nu.
Ja, jag klarar mig.
Ja, du klarar den här gången. Ja. Och det spelet som du ska få spela, som är en fantastisk titel, är Half-Life 2.
Alltså, skräckblandad förtjusning får
skräckblandad förtjusning. Det här spelet, John, du har du på PC eller?
Jag har det på PC, det ligger installerat såklart. Jag fick det i födelsedagspresent av Victor.
Ja, för ett år sedan? Två år sedan?
Ja, ett år. Grejen är, John, att det här är ett otroligt bra spel. Jag minns när det spelet släpptes faktiskt. Och jag såg det första gången. Men jag hade satt min dator på nedladdning. Det var på den tiden när man piratade spel. Och jag laddade ner det och vaknade upp och fick spela det innan jag skulle gå till plugget. Och herregud. Det här är ett av de bästa spelen som faktiskt har gjorts, John. Och det är svårt för dig att förstå det. Men därför vill jag att du ska spela igenom det här.
Jag kan faktiskt ge lite bakgrund här så jag får hela spelvärlden emot mig. Jag vet att Half-Life 2 är ett kanonspel. Alla säger ju det. Alltså det är verkligen, och jag har klarat Half-Life 1. Och jag tyckte om det.
Men du kommer älska det här. Alltså, visst, det må ha åldrats lite, men du har ju fortfarande en bra speldator så du kommer ju kunna maxa sönder det spelet.
Men varför har du inte spelat 2 än?
Nej, det är ju det här klassiska som jag har för mig ibland, bara att det blev inte av och då känns det lite off och sen så för grejen är så här, jag minns att du hade operation och övertalning med Orange Box med mig.
Ja, det därför köpte den till dig.
Ja, exakt, men även innan, några år innan, ja, när du hade den på Xbox 360.
Ja, just det.
så kom du upp med den till mig och liksom, och verkligen satte den ner och bara så här: okej, nu ska vi spela Half-Life 2. Och ja. Vi spelade, jag tror, en timma.
Ja.
Och jag kände liksom att det här är bra, men ja, det bara liksom, det bet inte. Och jag vet att alla älskar det.
Du var fan inte en kört Portal, va?
Nej.
Alltså, oj.
Jag ska kanske börja skrivit Orange Box istället för Half-Life 2.
Vi borde fan göra om det här segmentet, för John har aldrig spelat och bara utmanat honom.
Jo, men det här, och grejen är så här, jag är tacksam att det ändå blev det här spelet. Jag suckade lite skämtsamt. För att det är klart att man ska ha spelat Half-Life 2, ja, om man gillar tv-spel.
Ja, och det är Portal också.
Och jag har ju alla spelen i och med att jag fick dem av dig, Victor.
Ja.
Så det är ju helt perfekt upplagt.
Och det som är lite roligt med det här också, John, om det är så att du verkligen fastnar för det, vilket jag tror att du kommer göra, för att det är otroligt bra berättelse, är ju att det finns ju episod 1 och 2 också. Och får du verkligen feeling att du kör de två, då kommer du få ha hängandes typ världens största cliffhanger.
Ja, just det.
Alltså
ja.
Hela spelvärlden går runt och bara gapar och undrar när fucking Valve kommer göra Half-Life 3.
Det kommer fan aldrig komma. Alltså.
Det är lite som vad heter det? The Last Guardian.
Ja, vi är fast i limbo för alltid.
Ja, nej, men det är lite så.
Hell, som det kallas.
Precis.
Men grejen är att jag vet att jag kommer tycka om det. Så jag är jätteglad att det blev just den här utmaningen.
Jag är också jätteglad. Äntligen ska vi fan få spela det här spelet.
Får ge dig tips,
under tvång.
John, får ge dig tips.
Ge mig tips.
Kör det här spelet i hörlurar. Jag antar att du kommer göra det framför din speldator.
Ja.
Och jag vill att du ska tänka på ljuddesignen i det här spelet. Alltså allt ifrån hur vapnena låter till ambienta ljud runt om i spelet. Alltså bara ljuddesignen generellt.
Är det så bra alltså?
Och så får du säga vad du tycker sen.
Okej, jag lovar.
Grymt. Ja, vad kul det kändes. Det var skräckblandad förtjusning, som sagt.
Ja, nej, jag är pepp.
Ja, fan vad kul. Jag kan säga att ett annat spel som jag hade sagt att jag skulle prata om lite mer i det här avsnittet, men det är bara helt enkelt så att det är för nytt för mig för att kunna hantera det för mitt system.
Ja.
Men jag har ju äntligen gett mig in på mitt första riktiga JRPG någonsin.
Ja, just det.
Och dessutom har jag aldrig rört en Final Fantasy-titel tidigare. Men jag håller på just nu att spela igenom Final Fantasy Type Zero.
Ja, just det.
Vilket från början kom ut till PSP 2011. Så det har ju några år på nacken. Och det märks ju nu när den har kommit till den här HD-remastern på PS4 att de har inte gjort så mycket annat än att bara skalat upp upplösningen. Liksom. Grafikmässigt och mekanikmässigt så är ju spelet föråldrat. Liksom.
Alltså jag har faktiskt sett så här comparison-videos från PlayStation 4 och PSP. De har ändrat enormt mycket i bakgrunden. Och
de kanske har gjort
enormt
det.
Mycket.
Ja, men det har inte jag kollat
och det
talar
ju bara till att PSP-spelet ser ut som skit.
Ja, men verkligen. Och dessutom släpptes det spelet aldrig i Europa heller. Jag tror inte det släpptes utanför Japan ens.
Jaha,
det är väl också därför som att det här spelet, det var många som har sett fram emot, för man vill alltid ha det man inte kan få.
Ja,
sen
det.
När man får det så vill man inte ha det i alla fall.
Lilians klassiska ordspråk.
Exakt. Ja, men jag måste säga att efter att liksom, jag vill inte trampa några Final Fantasy-fans eller några japanska RPG-fans på tårna, men för någon som är västerländsk som aldrig har spelat såna här typer av spel så är det väldigt, väldigt mycket nytt.
Ja.
Till att börja med så är man ju väldigt lat att man alltid har fått allting presenterat, vart du ska och det här ska du göra och här har du en checkpoint och du behöver inte oroa dig så mycket utan du går i den fina korridor du blir presenterad.
Mm.
Men i den här typen av spel så är det är verkligen så helt annorlunda. Alltså allt från berättelsen som man inleds i, du får se massa namn som du inte knappt hinner läsa innan de försvinner. Plötsligt sker någonting dramatiskt, någon dör, alla sitter och bara och det är så här utdragna scener och man fattar ingenting, men ändå
ser alla ut som tonåringar också.
Ja, alla ser ut som fina tonåringar, men på något sätt blir man ändå berörd liksom. Det är någonting med musiken, stämningen och att det på något sätt ändå är jävligt bra skrivet liksom.
Vet du ifall det är Mats som har gjort musiken? Hur länge sedan?
Vågar inte svara på vem det är som har gjort musiken. Men i alla fall, efter att ha liksom spelat igenom första timman och bara försökt mata in det här systemet, och när man verkligen får börja med sina combats, jag måste säga att det är faktiskt ganska kul.
Är det turn-based eller?
Nej, det är det som är lite speciellt med just det här Final Fantasy också, är att det är inte turn-based utan de har börjat med det action-systemet, vilket gör att det är live-fighting helt enkelt.
Right.
Och det som är lite unikt med det här spelet är att du har 14 olika karaktärer som tillhör en klan kan man säga, eller så här, en grupp med karaktärer som går på en skola då. Så du kan liksom välja vilka du ska ha med dig när du ska strida, och du kan växla mellan dem live. Och alla är otroligt olika karaktärerna. Och det är faktiskt väldigt, väldigt roligt att liksom gå ut på de här öppna fälten och levla upp karaktärerna. Och det är ju en annan sak också som är så roligt, för att efter att ha spelat typ 4 timmar så skulle jag in på mitt nästa mission. Jag hade sett fram emot det och klockan hade gått. Och så möter jag den här enorma bossen som dödar mig på ett slag, varenda karaktär. Och jag bara inser, det är ingen som har berättat för mig att den här fienden jag kommer möta är typ sjukt hög level. Och jag måste gå runt på det här fältet i typ 20 timmar och levela upp mina karaktärer så att jag kan ta honom. Och det är ju någonting som folk som spelar såna här spel vet att man måste göra det. Och jag vet inte det. Vilket gör att jag dog och fick game over och så bara insåg jag, ah shit, jag måste levela upp de här karaktärerna. Så det är vad jag håller på med just nu.
Så det är inte så förlåtande för liksom nykomlingar?
Nej, men det är just att man måste liksom ha det här intryckt i DNA-et liksom. Alltså att folk, antingen fastnar man för den här typen av spel och har spelat dem under en längre tid, eller så är det ganska svår marknad att ta sig in på. Men i och med att jag nästan tvingade mig själv nu, i och med att jag började bli väldigt sugen på Final Fantasy 15, så kändes det kändes kul att liksom att börja här.
Men kommer du fortsätta spela det här då? Eller?
Absolut, det kommer jag göra. Right. Jag kommer att spela vidare här och kanske kommer vi prata vidare om det när Final Fantasy 5 kommer.
15 menar du?
15 menar jag, såklart. Ja. Final Fantasy 15. Men positivt överraskad so far.
Kul.
Härligt.
Alltså annars har vi på onsdag här nu så släpps ju den stora bomben för oss, Lilion.
Har det gått en enda episod sen vi började jag där vi inte har nämnt Bloodborne?
Ja, men jag är så sugen så jag vet inte vad jag ska göra.
Alltså sockorna flyger av, Victor.
Jag drömmer om Bloodborne alltså.
Victor, har du tagit semester?
Jag har tagit ledigt några dagar nästa vecka.
Ja, det är bra.
Jag ska ha en Bloodborne sleepover.
Precis.
Där du är bjuden också.
Ja, fy fan vad skönt.
Ska sitta hemma och, vad ska man säga, lana Bloodborne hemma hos mig. Det går inte att lana, men ja, spela online i samma rum i varje fall.
Jag kommer att sitta hemma och känna av den här Bloodborne-hypen redan. Ja. Alltså jag bor en bit bort ifrån dig, men jag kommer ändå känna dig i kroppen att så här, oj, nu sitter de där och pirrar.
Det lär ju komma upp en och annan Instagram-bilder från den kvällen.
Ja, absolut, garanterat. Det kommer ju nog göra.
Men John, under den tiden så har du två andra spel att ta igenom också, men du kan ju börja med Half-Life kanske.
Half-Life 2 och sen ska jag även börja med Evolve.
Ja,
vad
kul. En
god vän.
Ja.
Så nej, men jag har lite att spela också framöver, så det, jag är glad för det.
Ja, det ska bli kul att se vad du säger om Evolve.
Ja, för det är verkligen ett spel som jag har noll koll på, så det ska bli väldigt kul att höra.
Och ett spel som känns väldigt inte stor i hand på något sätt.
Ja, precis. Så du har två svåra titlar att ta igenom, John.
Ja, men verkligen.
Att Half-Life 2 ska bli en njutning.
Ja, men det kommer det bli garanterat.
Men det blir framöver och nu är det faktiskt dags att runda av det här avsnittet.
Precis.
Ja. Så får vi säga som vanligt att ni kan följa oss på sociala medier.
Precis, och vi har blivit mer aktiva, det är vi. Ja.
Absolut, och det är Twitter, Instagram och Facebook som gäller som vanligt. Så vi hörs på internet, så ses vi igen om 2 veckor.
Det gör vi absolut.
Ta hand om er och ha det så bra.
Jajamän.
Ha det bra.
Hej då.